Herre, vi tackar dig för att vi på nytt får mötas i den här kyrkan för att läsa från ditt ord. Att få sjunga sångerna om dig och om din hälsning. Att vi får komma till dig och ta emot vad du har att ge. Och att vi får be till dig. Tack Herre för att du hör vår bön. Herre, gör våra öron och våra hjärtan öppna för vad du vill säga åt oss den här stunden. Att det får komma in i våra hjärtan och att det får bära frukt. Amen. Jag vill läsa ifrån Johannes evangeliet, det 6:e kapitlet, med början på vers 37. Johannes 6 och 37, till och med vers 40. Och det är Jesus Kristus som talar här. Alla som Fadern ger mig ska komma till mig, och den som kommer till mig ska jag inte visa bort. Ty jag har inte kommit ner från himlen för att göra vad jag själv vill, utan för att göra hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sänt mig, att jag inte ska låta någon gå förlorad av den som han har gett mig, utan låta den uppstå på den sista dagen. Ty detta är min faders vilja, att alla som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Och jag ska låta dem uppstå på den sista dagen. I de här verserna talar Jesus om en trygghet. Och trygghet är ju någonting som vi söker och någonting som vi vill ha. För vi vill ju inte gärna gå omkring och vara oroliga och rädda. Världsläget är ju oroligt som det är nu. Och vad som kommer att hända på olika platser. Vad kommer att hända i Syrien? Hur kommer det att bli på nära håll med kapprustningen i Östersjön? Vad har Putin i kikaren? Det är sånt som kan göra oss oroliga. Undra hur det ska gå. Men Jesus Kristus här vill ge oss en trygghet. Och han säger här att han visar inte bort någon enda människa ifrån sig. Texten, en del av texten här kan missförstås som om Jesus vore den motvillige monarken. Det kom ju ut en bok för några år sedan om den motvillige monarken, om våran konung Karl den 16 Gustav. Jag har inte läst boken och jag tror inte jag kommer att göra det heller. Men enligt den boken är det ju så att kung Karl Gustav, han ville väl egentligen inte vara kung, utan någonting annat. Och hur det är med det vet jag ju inte. Men den här titeln på boken, den gjorde ju att det är säkert att sälja lite fler böcker. Det hade inte varit lika intressant om det har stått den villige monarken. Utan då skrev man den motvillige. Och det är väl så för oss ibland att vi alla någon gång önskar att förhållanden vore på ett annat vis. Att vi kanske hade ett annat arbete eller bodde på en annan plats eller någonting sånt där. Men när man läser här så kan det ju verka som att Jesus vore motvillig. Han säger, ty jag har kommit ner från himlen för att göra Jag har kommit ner från himlen för att göra vad jag... Jag har inte kommit ner från himlen för att göra vad jag själv vill, utan för att göra hans vilja som har sänt mig. När man läser den meningen kan man lätt få en uppfattning att Jesus har en vilja och Gud vill, Gud fadern vill någonting annat. Och när man läser om Jesu kamp i Getsemane så ser man att han fick kämpa och ber att om möjligt att den kalken, att det lidande skulle gå igenom, att det skulle kunna tas ifrån honom, att han inte behövde gå den tunga vägen. Men så säger han också, ske inte min vilja utan din vilja. Men om man läser evangelierna i sin helhet så ser man ju att Jesus Kristus vill inte heller visa bort någon. Jesu vilja och Faderns vilja är samstämmiga. De vill detsamma. De vill ta hand om oss. De vill, den treenige Guden vill ta hand om oss och han vill ge oss ett evigt liv. Och Jesu liv här på jorden, när vi följer evangelierna, så visar det ju att Jesus visar inte bort någon. Eller kommer ni på något ställe i evangelierna där det står att Jesus visade bort människor som kom för att be honom om hjälp? Visst kunde han pröva ibland deras längtan efter att få hjälp och liksom verka och vara lite avvisande för att pröva dem. Men innerst inne så ville han hjälpa dem alla. Ja, han fick ju kritik därför att han tog emot tullindrivare och syndare. I Matteus 11:19 så talas om att Jesus kallades en vän till tullindrivare och syndare. En del tyckte då om Jesus nu verkligen menar att han var en profet, så skulle han väl tänka lite mer på vilka han umgicks med. Men han gick till de utstötta, de som kanske hade upplevt att de hade misslyckats. Han var en vän till tullindrivare och syndare. Inte därför att han tyckte att det hade inte så stor betydelse hur de levde och hur de handlade, utan därför att han ville hjälpa dem och ge dem förlåtelse och ge dem evigt liv. Och vi behöver vara vakna över så att inte våra församlingar blir liksom för fina och så förstädade så att de som kommer utifrån inte känner att de hör hemma här eller att det finns en plats för dem. Jag kommer ihåg då, det är bra tag sedan, jag körde lite taxi lite nätter i Nässjö. Och det var, egentligen var det väldigt intressant att köra nätter. Och man kunde få samtala med dem. Det är ju så tyvärr ofta att när en svensk får lite alkohol i sig, då har man lättare att få tala om andliga ting. Men ändå som jag mötte där och som jag tänkt många gånger på, som hans liv hade väl gått lite snett. Och sen sa han då att jag vet inte om jag är välkommen till någon utav kyrkorna om jag kommer dit. Och vad som man svarar på en sån, på ett sånt påstående. Men Gud, hjälp oss att vi blir mer lika Jesus. Så att de som kanske är tilltufsade i livet verkligen känner att hit kan vi få komma. Här kan vi få hjälp. Här kan vi få uppleva gemenskap. Och det var en pastor som sa en gång att det är bättre att de säger om mig att jag är lite konstig. Jag pratar med alla möjliga folk och hälsar på alla möjliga. Än att de säger att han, den pastorn, han är lite finare. Han umgås inte med vem som helst. Utan han väljer lite mer vem han umgås med. Vi behöver be Gud om att få bli mer lika Jesus. För han umgicks med dem som var utstötta. Han stötte inte bort någon, utan alla som kom till honom fick komma. Och det som man säger här själv, jag läste: alla som Fadern ger mig ska komma till mig, och den som kommer till mig ska jag inte visa bort. Och Gud, hjälp oss att vi i församlingen och i kristenheten vore öppna för dem som har kommit lite snett i livet. Risken finns ju att vi blir så präktiga och duktiga så att de känner att de får inte plats här. För det är ju så att ingen enda utav oss här har någonting att berömma oss av. Utan allt har vi fått utav nåd. Det är inte vi egentligen som har valt att följa Jesus. Utan det är han som har kallat oss att följa. Och utav nåd har vi fått säga ja till den kallelsen och börja följa honom. Så allt går tillbaka på nåd. Och det enda vi har att berömma oss av, det är Kristi kors. Och Fadern vill rädda oss och rädda alla. Vi har fått veta Guds vilja, och det är att alla ska bli frälsta. Och att Gud söker människan, det visas redan i början utav Bibeln. Redan i kapitel 3, första Mosebok kapitel 3. Efter syndafallet, vad säger Gud där? Han säger inte, ja, akta er nu. Nu har ni gjort något riktigt dumt. Och visst, det hade människan gjort. När han säger, var är du? Var är du? Han söker gemenskap med människorna. Han vill hjälpa dem. Och så möter vi det genom hela Gamla testamentet. Guds kallelse till människosläktet att följa honom. Just nu håller jag på att läsa lite ur profeten Jeremia på kvällen. Och där når Guds kallelse till människorna. Han sände Jeremia därför att han ville föra in folket på rätt väg igen. Det kom vid sidan av vägen. Men nu vill han försöka få in dem rätt igen. Och församlingens uppgift är att föra ut den kallelsen att Gud söker människor för att frälsa och rädda. Sen de första människorna, de skyllde ifrån sig. Det är väl ingen av oss här som skyller ifrån oss när vi har gjort något dumt. Det kan jag inte tro, eller kan det vara så? Men det ser man ju i tredje kapitlet hur människorna redan då började skylla ifrån sig. Adam säger att ja, det var egentligen inte mitt fel att jag åt ut av frukten. Men kvinnan, hon lurade mig. Så det är ju kvinnans fel att det har gått på det här viset. Eller så säger jag, kvinnan som du har gett mig. Alltså till slut så skickar man över ansvaret på Gud. Att det är ju Guds fel det här egentligen. Adam hade skapades ju först och sen skapade kvinnan för en hjälp, som en hjälp till honom. Därför att det behövdes både man och kvinna. Men så skickar man över skulden liksom på Gud. Att det är ju Guds fel alltihop. Och den tanken finns ju också nu att varför har Gud skapat på det här viset? Att det onda är i grunden Guds fel. Men när Gud skapar allting så skapar han det gott. Det står att det var mycket gott det som Gud hade skapat. Sen kom vi människor och förstörde det. Därför att vi ville bli lika Gud. Och den längtan finns också nu att bli lika Gud. Blir vi lika Gud, ja då kan vi ju själva bestämma vad som är rätt och vad som är fel. Men det har gjort att allting har gått snett. Men så kommer Gud med kallelsen och frågan, var är du? Jag vill hjälpa dig. Jag vill ta hand om dig. Och jag vill försona all din synd och skuld. Det som Jesus gjorde på Golgata. Och det som vi om en liten stund ska fira tillsammans. Påminna oss på nytt om att Jesus Kristus led och dog för våra synder. Och Jesus förmår att bevara. Han bara inte vill utan han också förmår att bevara oss. I vår tid sätts fokus mycket på det materiella. Visst är det viktigt och det behövs en viss omvårdnad utav det materiella också. Gud har gett oss skapelsen för att vi ska vårda den. Men vi måste hålla i minnet att det här är inte det viktigaste. Vi lever här på jorden en kort tid. Vi vet inte hur länge, men vi vet att vi ska lämna det här jordelivet. Det är det enda som är riktigt säkert. Men den som tar emot Jesus Kristus, han blir bevarad av Kristus och har evigt liv. Ett liv som inte ens döden kan bryta, utan som fortsätter in i evigheten. Där livet får sin fulländning. Och Jesus säger här att han kommer att uppväcka. Ty det är min faders vilja att alla som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Och jag ska låta den uppstå på den sista dagen. Vi har löfte om uppståndelse, ett evigt liv, kroppens uppståndelse. En dag så ska gravarna vara tvungna att ge igen sina döda. Och havet ge igen de som har dött i det. För att uppstå till ett evigt liv. Våra kroppar kommer en dag att uppstå till ett evigt liv. Eller om vi nu får leva kvar tills Jesus kommer åter. Det vet vi inte. Och det har ju mindre betydelse. Och allt det här får vi på grund av Guds nåd. Utan egen förtjänst. Därför har vi inget att berömma oss av. Jag fick tag i Jehovas vittnes översättning av Bibeln. Den heter Nya världens översättning av den heliga skrift. Och det var intressant att sitta och läsa lite ur den och jämföra. Men något som jag där verkligen fastnade för och tog tag i mig. Det var att jag hittade inte ordet nåd i den översättningen. Utan där vi har översättning med nåd så är det översatt med kärleksfull omtanke, oförtjänt omtanke. Och kärleksfull omtanke, ja, det kan vi få på ett sjukhus. Det kan vi få på ett äldreboende. Det kan vi få med vid många tillfällen. Oförtjänt omtanke kan vi också få. Men nåd, det är ju något helt annat att få nåd. Det kan ju en brottsling få. Jag vet inte om det fortfarande är så att regeringen benådar fångar eller inte. Men man kan få nåd i varje fall. Man har ett straff utmätt. Att så och så långt är det. Men så kan man begära nåd och bli benådad. Och det är ju något helt annat än bara få kärleksfull omtanke. Jag tänkte då att arma människor som lever inom den religionen, om det inte finns nåd. Vi får förkunna nåd. Att av nåd är vi frälsta. Det beror inte på oss själva, utan en Guds gåva är det. Det blir så välsignat för mig, det här ordet nåd. När jag satt och läste det här och jämförde med Jehovas vittnes översättning och den översättningen vi har. Att vi har ordet nåd med i Bibeln. För att få evigt liv och komma in i Guds rike krävs det någonting mer än vad vi själva kan prestera. Det hela bygger på Guds nåd, på Guds gränslösa nåd. Så vill jag sluta med en sång utav Nils F. Nygren. Nåd över allt förnuft.